Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Då säger jag ett mycket varmt välkommen till vår podd 100 år av mission. Och skälet till att vi gör den här podden, det är ju att Pingstförsamlingen i Jönköping firar 100 år. Och redan 3 år efter församlingsstarten så skickade man ut sin första missionär och har sedan sänt ut 140 olika missionärer till många olika länder. Och här idag sitter jag, Stefan Klar, tillsammans med Solveig Andersson och Siv Bäck. Och det som är gemensamt för dem, det är Rwanda. Och vi ska prata lite grann om Rwanda. Och bakom rutan sitter Per med sin fru Eva, så det är tryggt vid rattarna där också. Varmt välkomna. Välkommen Solveig.
Ja, tack så mycket.
Hur känns det att sitta här?
Ja, det är ovant, för det här var första gången jag har suttit i en sån här inspelning.
Är det så? Det är första gången?
Ja.
Men vad trevligt. Och den som hör noga hör att du talar härlig gotländska.
Ja, det kommer alltid fram.
Och det gillar jag, för min mamma är från Gotland.
Ja, trevligt.
Jag älskar den dialekten. Ja. Och så har vi Siv Bäck.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket.
Men du är inte ovan att sitta här.
Nej, jag ska sitta här i eftermiddag också. Jag sitter här på fjärde vecka ungefär.
Ja, och du inte bara sitter här, du gör någonting va?
Ja, jag spelar in önskesången tillsammans med en av mina vänner.
Är det roligt?
Ja, det är roligt.
Det förstår jag. Mm. Men hörni, ni har ju det gemensamt. Ja, dels er tro på Gud förstås, men även då engagemang och hjärta för Rwanda. Och du Solveig, du var ju gift med Ingemar Andersson.
Aha.
Och som tyvärr lämnade oss för 2 år sedan. Men det började inte med att ni blev utskickade som missionärer, utan ni åkte dit själva.
Ja, det var så. Det var faktiskt redan 1972. Vi hade vänner som arbetade i Kigali, våra nära vänner.
Ja.
Och då, de tyckte, ja men ska ni inte komma ut till Rwanda och arbeta? Och för mig var det ju väldigt fjärrande, det hade jag inga tankar på.
Hade du varit i Afrika tidigare?
Aldrig varit i Afrika. Nej. Och sagt, nej men jag måste åka ut och titta. Så att vi åkte ut på vår semester den sommaren 72.
Tänker jag.
Och det gav ju blodad tand,
ja,
så att säga.
Hur var det att komma dit då?
Det var ju väldigt primitivt. Man säger, det var Afrika. Det var det med alla människor och med alla lukter och alla smaker. Men det var positivt.
Var det det?
Ja, det var.
Vad var det som var positivt? Går det att svara på
nej,
det?
Ja, det är väldigt svårt att svara på faktiskt. Men här ska kanske man kunde göra en insats. Eller, ja, här ska jag kunna bo. Ja.
Och så blev det ju.
Ja.
Det fick konsekvenser. Mm,
ja.
Men det intressanta är då att du, Siv, gjorde ju också likadant. Det verkar farligt att åka till Afrika. För då verkar som att då åker man dit alltså med hjärtat. För du gjorde också en privatresa.
Ja, det var så här att jag blev inbjuden att komma och hälsa på i Rwanda på en liten plats som heter Mashesha. Och det var utav en av våra missionärer som hette Anna-Lisa Karlsson. Och hon hade varit där några år. Och jag hade brevväxlat med henne och fått veta lite grann hur det var där och så. Och så blev jag inbjuden att hälsa på. Och var där 3 månader.
Hade du varit i Afrika tidigare?
Nej, det hade jag inte.
Nej. Och då är ju frågan, hur kändes det att komma dit för dig?
Ja, det kändes ganska konstigt. Det gjorde det. Alltså man fick nästan nypa sig i hjärnan. Man tänkte, är jag verkligen i Afrika nu? Man trodde knappt att det var sant.
När du säger det?
Ja.
Och vad var liksom den största förvåningen eller överraskningen?
Ja.
Går det att svara på det?
Det första man kan säga, det var faktiskt när jag kom till flygplatsen. Så var det inte någon som mötte mig.
Oj då.
Och tänkte, men hur, vad ska jag göra nu?
Blev du rädd?
Egentligen, och gick väl och frågade lite grann. Och till slut så stod det faktiskt en bil, eller kom in en chaufför. Jag sa, vi kan hjälpa dig, vi kan skjutsa dig. Jaha, tänkte jag, ja, jag får väl ta den chansen.
Men då måste jag få fråga, vilket språk pratade han då?
Ja, han pratade väl kinyarwanda, men jag vet inte hur vi pratade.
För du kunde ju inte det, va?
Nej, jag kunde ju inte det då. Nej. Men det var väl lite franska och engelska, jag minns inte hur det var.
Men du är så intelligent så du fattar i alla fall.
Ja, men vi kan skjutsa det. Och jag tänkte, men kära någon, de ska skjutsa mig 2 karar, hur ska jag? Jag var ju nästan så här lite egentligen med. Det fanns ju ingen annan chans. Och så åkte vi iväg och de körde mig så jag kom till missionen.
Var du rädd först?
Ja, det var lite. Jag kände det så där, pirrade väl lite grann.
Ja.
Och så kom jag till missionen och så träffade jag Kigali, alltså huvudstaden. Och där stod det en missionär och sög upp bensin. Eller ja, bensin ifrån sin bil. Eller ja, ja, eller diesel, vilket det var. Ja, för att det var svårt att få tag i
diesel.
Ja, han slangade. Ja, han slangade. Ja, just det. Och, då så, och sen fick jag prata med Anna-Lisa som var i Manchester då, 35 mil ifrån. Jaha. På radion faktiskt.
Oh,
ja, så vi vet att jag hade kommit fram.
Ah.
Till Kigali. Mm.
Hur länge var du där då då?
Jag var väl där ett par dagar och sen så ja, hur var det egentligen? Jag flög då ifrån Kigali till Changogo tror jag. Jag hade nästan glömt det.
Ja,
faktiskt. Men i alla fall så kom jag till Manchester sen. Och sen ifrån Changogo, därifrån ligger Honve, där Solveig och Ingemar bodde då.
Ja.
Därifrån fick man åka bil då och det var en väldigt dålig väg. Och tänkte, oj, då var jag lite rädd alltså.
Ja,
oj, sina kurvor och dåliga broar och allt vad det var för någonting. Men tillbaka.
Men du ser, det är farligt att åka till Afrika. Ja. Då blir man missionär, då åker man dit. Men frågan är, träffades ni när du åkte dit första gången? Träffade du då?
73
nej.
Var jag ute första gången.
Nej, det var ju en vinter där.
Då träffade jag inte
vi. Nej, då var vi
i Sverige.
Nej, det gjorde vi inte.
Men då kommer vi tillbaka till dig. För att sen kommer ni tillbaka till Sverige.
Ja.
Och sedan blir ju Rwanda eran plats.
Ja.
Vad var det som ledde fram till det?
Alltså, det har egentligen då när vi åkte ut 72 så fanns det ju lite anledning. Vi hade varit tillsammans med den här familjen som vi var och hälsade på då. På sån här Europakampanjer på sommaren. Och det har vi liksom börjat lite grann där då egentligen. Och vi hade börjat prata om det. Men sen varför det dröjde till 75, det kan jag väl säga att vi fick en liten flicka.
Ja.
Däremellan. Och då var hon lite liten och vi kunde inte åka på en gång.
Nej, så därför men blev ni det ville åka alltså.
Vi ville åka, ja. Så vi hade ju egentligen planerat att åka ut kanske något tidigare. Men eftersom hon var lite liten och så då dröjde det lite innan vi kom
och
iväg.
Och då blev ni församlingens missionärer tillsammans med Eskilstuna
som
var med och stöttade också.
Ja, Ingemar var uppvuxen i församlingen i Eskilstuna så att därför var det så.
Ja.
Men vi hade ju inte bott i Jönköping, vi flyttade hit 71 så att vi var ju ganska nya här i församlingen. Va? Så det var modigt att församlingen skickade just ett ungt par som de knappast kände.
Ja, och det var förtroende.
Ja, det var förtroende.
Vad betyder det?
Det har ju betytt jättemycket, förtroende från församlingen. Mm. Verkligen, det hade man ju inte kunnat åka annars om man inte hade ett förtroende. Mm.
Så dit åkte Ingemar och du och ni hade ett barn med er.
Ja.
Hur var det att komma dit som familj och en liten flicka?
Alltså man tänkte ju alltid på sig med sjukdomar och allting. Och hon är liten och hon går men hon leker ju och sådär va. Men det har fungerat väldigt bra. Man fick ju en liten barnflicka. Det var ju som jag skulle hinna göra någonting så fick vi ha en barnflicka.
Ja, och du kan föreställa mig att du fick vara med i allt möjligt.
Ja, det var ju först från början. Ja, från början så när vi väl kom ut där så fick jag ju en uppgift som att ta hand om och skaffa mat till. Det fanns en skola. Det är en högstadieskola kan man väl säga. Med ett internat.
Ja.
Och de pojkarna skulle ju ha mat varenda dag. Så det blev min uppgift första året.
Det där. Var så, ja.
Så jag var chaufför och sen hade jag en rwandesisk man som då sprang ut på marknaden och köpte mat. Men jag höll i pengarna och jag sa att så här mycket får du och så här mycket får du köpa morötter för. Och det här. Så att det
måste
räcka till pojken.
Det måste också vara annorlunda att börja handla mat i sådana sammanhang där ingenting liknar Sverige.
Nej, absolut alltså. Så att du får sköta det där, jag kan inte gå på marknaden för de fick en bättre pris.
Ja.
Hade jag gått ut så kanske jag hade fått betala dubbelt säkert.
Ja. Hur var det med språket?
Alltså det var ju franska som man fick försöka göra sig förstådd med.
Ja.
Och det var inte det lättaste det
heller. Svårt språk.
Och det var inte alla som kunde franska heller utan det var ju händer och fötter.
Ja. Och Ingemar, han var en byggare.
Ja.
Vad var det han fick göra?
Han skulle bygga skola. Det var ju det som var uppgiften då.
Ja.
Ja. Så att det byggdes då en högstadieskola, en gymnasieskola kan man säga.
Ja.
Först byggde vi på ett ställe på, ja, vi bodde på en kulle om man ska säga hur man bodde, gör man så i Rwanda. Så bodde vi på en kulle och så sen låg kyrkan. Och så var det nästa kulle och där skulle de bygga skola. Så det var ju mycket att gå så här, va.
Ja. Och när du säger kulle, då är det höjder.
Ja, då är det höjder, ja. Ja. Så att man fick bra träning och springa på kullen.
Du har bra kondition.
Det hade man då. Ja, Ingemar gick ner flera kilo första året. Verkligen.
Och då måste jag få ställa en fråga. För att jag har ju funnits i pingströrelsen i massor av år. Och jag har ju mött din man Ingemar i många sammanhang. Mm. Och det jag alltid kommer ihåg är att han hade träskor.
Ja, det stämmer. Det var han. Han gick alltid i träskor.
Överallt?
Året runt, överallt.
Hade han det även där nere i Rwanda?
Absolut, det var det enda skorna han hade.
Det var så.
När vi var hemma på sommaren någon gång så då, han köpte på sig träskor. Han hade alltid reservskor.
Ja, jag tycker det är festligt det där. Det är det verkligen. Ja. Men då, Siv, för dig då? Då har du kommit hem till Sverige igen. Och nu var du färgad, om man får uttrycka det så, i ditt hjärta. Var det så att du drabbades av en önskan att få åka ut ganska snart, eller hur blev det?
Ja, det blev inte så snart egentligen. Så tänkte jag, nej, men jag klarar nog inte av det där. När jag såg dessa långa köer på dispensären och sjukmottagning och så som kom. Och de skrevs på lappar och så här. Och, nej, det klarar jag nog inte av. Så det dröjde lite grann. Men så småningom kände jag, nej, men det jag Gud vill att jag ska åka. Och jag kände när jag på det jobbet jag hade då, nu är det slut på det här jobbet. Så nu har Gud en annan väg. Och den vägen, fan, det var ingen annan väg än till Rwanda.
För du jobbar som sjuksköterska här
i
Sverige
också. Ja, jag jobbar som sjuksköterska här då. Ja, och så gick jag topikursen i Uppsala och Stockholm. Det var sex veckor på varje. Ja, och sen när jag var knappt färdig där så fick jag ett samtal från PMU att jag borde åka ut så snart som möjligt. För att Anna-Lisa var sjuk och hon behövde ha hjälp och så här. Så att det blev att jag åkte ut, jag gick ut tropikhusen i slutet av februari och så åkte jag ut i början av april.
Ja.
Så jag hade ju mars.
Och då blev du utsänd av församlingen
här
också?
Då blev jag utsänd av församling, men jag hade SIDA-bidrag, volontär SIDA-bidrag hade jag första året.
Ja. Mm.
Men jag var utsänd från församlingen här då.
Och vad betyder det för dig?
Att jag hade
att församlingen
ja, alltså det betyder ju allt alltså. Att man hade församlingen bakom sig.
Ja.
Man visste att församlingen bad. Det betydde ju väldigt mycket.
Var det så att det hade betydelse för
ja,
dig?
Men det hade det. Ja. Jag tänkte på det, jag menar församlingen ber. Församlingen ber och de skrev hemifrån, vi ber för dig.
Ja.
Familjen bad, alla mina syskon och så här. De bad för mig och vänner. Det betyder mycket med bönen.
Ja. Alltså. Men jag tänker på det också. Alltså idag så har vi kontakt runt hela världen. Och det går så fort att ha kontakt.
Mm.
Då var det inte på det sättet.
Oj. Nej, man kunde inte ringa. Det fanns ingen telefon eller någonting. Vi hade den här kommunikationsradion. Hade vi så du kunde prata med varandra. Från Gihonwe och Marsesha och så här.
Ja.
Men det var ju... Ja. Det var det man hade och sen skrev vi brev, vanliga brev,
ja.
Flygpostbrev och det tog ett par veckor innan man kom fram och sen innan man fick svar och så här.
Då har du ställt en fråga och sen tar det flera veckor innan du får svar.
Ja, men visst.
Det är en ovan situation för oss att tänka så.
Ja. Och så hände det ibland att vi åkte till Kigali för att köpa medicin och så. Och i Kigali fanns en telefon och då kunde man ringa hem. Men det kostade ju så mycket så man hade ju inte råd att prata något mycket alltså.
Nej.
Utan det var, hur mår du och sådär, hur är det hemma? Och det var lite kort konversation, det var inte mycket man kunde berätta eller så.
Nej, det är klart.
Nej, för det kostade så mycket.
Ja.
Ja. Så det var ju så stor skillnad mot vad det är idag och vad det blev sen. Ja.
Och du är ju sjuksköterska också. Och vad blev dina uppgifter där?
Ja, det första, det blev faktiskt att jag fick sitta på laboratoriet. Det fanns, Anna-Lisa Karlsson, hon slutade, hon arbetade på ett annat ställe sen senare. Och så var det två andra, Marianne Tiger och Gudrun Hansson som var där. Och de skulle vara ute i 7 månader bara, för de skulle fortsätta utbilda sig hemma. Och det första jag gjorde när de var där, det var faktiskt att sitta vid mikroskopet. Och jag var tacksam för det jag hade lärt mig hemma då, men det behövdes ju mycket träning. Man skulle leta efter maskägg och malariaplasmodier och sådär. Och det satt jag med, men då fanns det ingen elektricitet, så det var ju jobbigt. Så att när de andra gick på lunch och äta lunch, då satt jag vid mikroskopet, för att då hade jag solljuset solsidan på den sidan. Ja, så jag såg med solens hjälp alltså.
Men är inte det typiskt? Man får ta vara på möjligheterna på ett annat sätt.
Ja, precis. Och att jag satt, och det betydde mycket för mig att jag fick göra det från början också, för att då fick jag kontakt med de som jobbade. Det var säkert två stycken utav arbetarna där, och som de hjälpte mig med kliar och andan. Ja. Och så var de väldigt, ville de så gärna lära sig det här med att leta maskägg och allt det här, lära sig på labb. Ja. Så jag fick lära upp två stycken utav dem. Ja. Så de fick lära sig laboratoriet då, de uppgifterna. Och sen när jag så småningom så fick ta över konsultationen, de andra åkte hem och så fanns det någon som kunde det där.
Ja, det förstår jag.
Så jag brukar tänka ibland, det var nog det bästa jag gjorde den första perioden, det var att lära dem.
Ja, men det låter ju så. Och sen förstår jag också att det var svårt med kontakten med Sverige, och då hade vi säkert kontakten er emellan missionärer stor betydelse, men ni hade ju inte så nära till varandra heller.
Nej, det var ju som Siv sa förut, att den där vägen mellan Marsessa, den låg ju ganska djupt ner. Och sen var det serpentinväg upp därifrån. Bergsidan på ena sidan och stupet på den andra. Så att dit åkte man inte, om man inte... På torr tid gick det bra. Då var det roligt, det var väldigt vackert att åka dit. Men när det regnade så var man rädd varenda...
Ja, det förstår jag. Hela vägen, var det lerigt? Alltså.
Ja, det var lerigt och farligt, var det många gånger.
Och sen vet jag att ni hade ett begrepp som ni kallade för snurren.
Ja, just det.
Vad var det?
Ja, vi bodde ju på Sangogo, det var ju lite större plats då. Där var marknader, och det fanns lite affärer och bank och lite så. Och då var vi några familjer som bodde där tillsammans. Vi kanske var lite olika. Ibland var vi två familjer, ibland var vi tre, fyra. Och kom det någon gäster, antingen att Siv, de kom upp ifrån Marsessa, eller någon annan som var på resa. Då skulle man bjuda på lunch då, eller ha mat. Man hade matjouren, så kan man säga, va?
Ja.
Och då hade vi ett schema för det. För idag är det den. Så när Siv kommer, men idag ska du äta hos den och den familjen. Och idag ska du äta hos oss. Så det var snurren.
Varför lät ni inte det vara spontant?
Nej, men det var så lätt. Då kanske att en familj fick alla gäster. Ja. Och en annan familj fick inga gäster, va? Så att det var ett väldigt bra system, tycker jag.
Vad kloka ni var.
Ja, det var så. Vem som hittar på det vet inte jag, men det var så hela Rwanda.
Det var väl någon av er, eftersom det var så en smart idé.
Det var ju så när man kom till Kigali också, som var huvudstaden då, va?
Ja.
Och det var många som kom upp kanske och skulle handla vad som. Då hade man också samma system.
Ja. Och jag kan föreställa mig att de mötena hade också ett värde.
Absolut, absolut. Då fick man prata svenska helt. Vi var ju oftast mer än en familj på Sangogo, eftersom det var ett stort bygge och en större station då.
Ja.
Så att ofta, men jag förstår de som kom till exempel från Marsessa som behövde prata.
Ja. Om man skulle komma till dig och säga så här: nu vill jag snabbt ha ett minne av dig ifrån tiden. Går det att svara på en sån tilltal?
Ett minne är väldigt, väldigt svårt. Det är faktiskt det. Är det. Ja. Ja, det var ju både glada och jobbiga minnen och svåra. Men en gång, jag sa ju förut, jag var ute och körde bil då. Ja. Och det var ju de där vägarna, speciellt när det var regntid. Vi hade en liten pickup då, när vi skulle köpa mat ute på marknaden. Och dessa vägar som bara var lera alltså. Ja. Och jag vet ju tillfällen i bilen, jag kände bara att det gled bara bakåt, va? Och hur ska man klara ut det? Men på något sätt så...
Blev du en skicklig chaufför?
Det vet jag inte.
Men, jag förmodade.
Men bättre, jag hade aldrig kört en sån där liten pickup när jag kom dit ut. Så det var många utmaningar.
Ja. Men om jag ställer samma fråga till dig, bara överrumpla det här nu. Skulle du kunna svara på ett speciellt minne?
Ja, det är många, men jag tänkte, nu tänkte jag lite grann på Stora Solberg berätta det här om Sabina. Mm. Alltså det var ju väldigt roligt, om det är ett speciellt minne, vet jag inte, men när jag, vi kom upp till Gårdman.
Och Sabina, det är?
Sabina Solbergs äldsta flicka som förföljde sig ett par år. Ja. Nej, men det var så roligt att komma upp till Gårdman, för ofta så hade vi ju kontakt med varandra då, och då var Sabina där och hon lekte i sitt rum och jag satt på golvet och lekte med Sabina. Alltså det tyckte jag ju var fantastiskt roligt alltså. Och det betydde jättemycket för oss att komma upp till Gihonve. Ja. Och sen var det ju det där, det är inget speciellt minne kanske, men det, för det var många gånger att när vi var uppe ibland kanske, ja det kvittade när, om det var vardag eller söndag, då var det nej, nu måste vi hem innan det börjar regna.
Ja,
regnet kunde komma då på. Ja. Så nu måste vi åka hem. Kan vi åka lilla vägen nu, korta vägen, den där dåliga vägen? Eller måste vi åka långa vägen?
Ja.
Så det var alltid lite, sådär, lite spännande då. När vi,
förstår det.
Ja.
Kunde du känna dig ensam ibland?
Nej, jag kände mig väl aldrig sådär riktigt ensam. Det hände väl, men man hade människorna runt omkring sig och så här, och hade mycket att göra. Och så, ja. Men visst kunde det väl hända, men det glömmer man ju.
Ja, det gör man. Men du Solveig, det är så här också att Ingemar, det blev ju mission för hela livet för er. Och Ingemar, han blev ju missionsansvarig här i Jönköping.
Ja,
det var. Hur var det? Och vad betyder det?
Ja, alltså han fick ju då ägna sig heltid. Han jobbade på PMU förut också. Mellan perioden när vi var hemma och sova, då jobbade han på PMU. Så det var ju ganska naturligt att han hade mission. Men 2000 tror jag det var som han blev på heltid här. Och då hade han ju både missionsansvarig och administrationsansvarig i församlingen. Hade vi ingen administratör.
Nej, han var det också.
Han var det samtidigt då.
Ja.
Och det var ju mission, det var allting, och han var ju väldigt engagerad i allt möjligt, och precis som du sa, du har träffat honom på alla möjliga. Så han var med i olika kommittéer och
man var van att möta honom.
Ja, det var.
Och sen blev ju du ensam. Han lämnade för 2 år sedan.
Ja.
Hur var det?
Ja, hur är det att mista sin man?
Ja.
Han var ju sjuk några år, så att det gick ju successivt att han blev sämre.
Vad var det som var?
Ja, det började ju med en stroke och sen blev det andra saker som stötte till och sånt där. Så blev han sämre och sämre.
Ja.
Så att jag på något sätt var jag förberedd och visste att det här kommer ju bli så här då. Va?
Du förstod det?
Jag förstod ju det, men det är klart att det är en påfrestande tid. Man ser sin man brytas ner mer och mer. Det är ju en stark människa. Som bara bryts ner både till hela människan.
Och det är väl något av det svåraste?
Det är verkligen det svåraste.
Stå vid sidan
av och se. Det är det. Och inte kunna göra någonting, va?
Nej.
Och försöka, men det var så många olika händelser som gjorde att han bara blev sämre och sämre.
Ja, det var så.
Ja. Så är det.
Och efter så många år tillsammans, hur blir det att det blir tyst där hemma?
Ja, det är klart. Det är väl mest så att det är tyst på kvällarna.
Ja.
Men jag försöker ju också att inte sitta hemma, utan jag försöker att vara ute och vara med och engagera mig lite här och där och så. Så att det går bättre och bättre, det får jag säga.
Det är nog väldigt klokt det du säger nu, att göra så.
Ja, man är tvungen. Man är tvungen.
Ja. Men det går ju att bli sittande hemma också.
Ja, det är nog det farligaste
i
så fall, va? Att känna att man är utlämnad på något sätt. Eller, men sen hade jag varit ganska van att vara, även innan han gick bort så var jag ganska van att vara ensam. För att ingen har alltid varit så.
Ja, just det.
Han har varit ute och rest väldigt mycket i vad han har gjort. Så han rest och varit borta och så. Så att jag var ganska van att vara ensam också. Så det tror jag hjälper mig mycket också.
Jag kan föreställa
att jag var van att vara ensam även.
Ja.
Även när vi var i Rwanda så var ju Ingmar borta väldigt mycket.
Ja, just det.
Och
vi kan ju inte låta bli att säga det. Vad var det som stod på kistan när det var begravning?
Ja, du pratade om hans 3 skor.
Ja.
Och de står på kistan.
Ja, jag tycker det är vackert. Mm. Ja, det är det.
Det var han, det var Ingmar.
Ja, det var Ingmar. Och Siv, tiden går fort här nu. Det intressanta är ju att du säger att din bästa tid, den är nu som pensionär. Här har du varit missionär i massor av år och tycker att det är mest betydelsefullt nu. Har du till och med sagt?
Ja, jag tycker faktiskt det. Det har varit en fantastisk tid de här åren. Jag har ju varit i Rwanda cirka 15 år under min pension då. Från 2001 till 2016.
Du lägger inte av?
Kan man säga. Nej, men jag börjar ju lägga av lite grann med Rwanda. Jag åker nog inte dit mer. Men det har varit en fantastisk tid. Ja. Och det var ju så här, från början så var det att jag skulle hjälpa föräldralösa barn då. Ja. Och det kunde man ju tänka då. Jag hade 7 månader jag skulle vara ute och då skulle man skriva in barn och sen åka hem. Och så där efter det och vara hemma. Men sen blev det så här att Gud gjorde saker och ting som var fantastiska. Jag hade en granne, en barnmorska som bodde, som var en bönemänniska. Hon hette Julien. Och hon kom ofta in till mig och vi bad på kvällarna och vi bad vid olika tillfällen och så här. Och det var ganska mycket med alla dessa köer, alla dessa som kom, mammor som kom med sina barn och barn som kom ensamma. Vi måste få hjälp med skolan och så här. Ja. Och andra saker också. Det var inte bara skolan, för det gällde husbyggen och mycket sånt också.
Ja, förstår du.
För det var inte bara skola. Det var lite tungt att säga till Julien, men ska vi inte försöka och få med några stycken så vi bildar en liten bönegrupp som vi kan be så vi får hjälp att bära våra bördor med våra barn och så. Mm. Så gjorde vi det med pastorn i församlingen, evangelist och några andra utav våra vänner här och så. Så bad vi och så började Gud göra saker och ting. Jag sa nu, för en helg, så sa man att vi kanske skulle gå ut på hembesök. För folk i Rwanda, de tyckte det var väldigt roligt när det kom någon besök till dem.
Ja.
Ja. Och de tänkte kanske att de skulle få någonting, men de var väldigt gästvänliga och så. Även om de bjöd på någonting, men ändå de var gästvänliga. Och så gjorde vi det. Och så var det 2 stycken utav de andra då som skulle gå ut en lördag eller söndag. Och så gick de ut och då så var den personen inte hemma som de skulle hälsa på, utan de gick till en annan. Och han låg faktiskt och han var dödssjuk.
Oj.
Faktiskt. Och han hade en jättestor abscess, en böld alltså på ena höften, alltså från låret upp mot höften.
Ah.
Och hade hög feber. Och då sa han, men varför har du inte gått till sjukhuset eller varför har du inte gått till dispensären? Jag har inte haft pengar, sa han då. Men då hjälpte de, bad honom till dispensären och sen nästa dag så körde vi upp honom till sjukhuset. Och jag kan tänka mig kanske att han lever än, eller han levde när jag var ute sist.
Hur kändes det att det blev så?
Jo, men det kändes väldigt bra. Men det var ju Gud som ledde dem. Alltså ledde till honom just, att de skulle komma till honom då. Och han blev vaktmästare i kyrkan.
Kan man bli ledd av Gud på det sättet?
Ja, Gud led på olika sätt. Men det var inte bara det, för sen så sa vi, nej men efter gudstjänsten i kyrkan som vi har på förmiddagen, då skulle vi ju kunna gå ner på eftermiddagen, gå ner till byn, till ölbarerna, ölbarerna och evangelisera.
Du gick inte för att dricka öl?
Nej, det gjorde vi inte. Men vi gick i alla fall dit alltså på eftermiddagen och så sjöng vi och vittnade och så här. Och så var det människor som kom och ville bli frälsta.
Ja.
Och vi bad dem blå på knä där på vägen. Och kanske på någon matta kanske vi hade. Och det ledde till att det var många som kom till tro. Bland annat en som hade haft väldigt besvär med öl. Och han hade skador efter kriget och sådär. Och han tog emot Jesus. Och det ledde till att många kom. Och så kom de, men vi måste ju ta hand om dessa. Och så började vi ha undervisning, lärjungaträning på tisdagarna, varje tisdag. Så de kom och sa att vi kanske ska börja med cellgrupper också. Och så småningom så hade vi ett cellgruppssystem då först i Manchester och sen i byarna runt omkring. För vi undervisade om det när vi var ute. Och så här då, och i Manchester hade vi nog 20-25 cellgrupper i vår församling då med våra utposter.
Fantastiskt.
Så att det blev ju så bra och det ledde till att jag fick kallelse att komma tillbaka nästa år och nästa år.
Vad roligt.
Ja.
Ja, det är ju fantastiskt att sitta här och se dig lysa i dina ögon när du berättar om det här. För man känner att det här kommer från ditt hjärta. Mm. Och få göra det mitt när man är pensionär. Det betyder ju att livet är meningsfullt hela tiden.
Ja.
Och vet ni vad? tiden går fort när man har trevligt. Man brukar ju säga det, och det är ju sant också. För nu har våran tid gått. Ja. Det var väldigt fint att få sitta med er, dig Siv och Solveig. Tack för att ni ville dela det här med oss. Ja. Och grejen är att jag har ju glada nyheter. Det är ju att vi kommer att göra flera poddar. 100 år av mission. Så vi återkommer. Men nu säger vi tack för oss för den här gången. Och ha en bra dag.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka, så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.